Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till Lekset Sport. Och jag sitter här med mina kamrater och kollegor.
Och parhästar.
Parhästar, eller nej, inte par, för det är väl två.
Ja, det är jag. Första jag säger det helt fel.
Mina vad säger man? Trio häst. Mina hästar i trion kan man säga kanske. Olle, Pablo, hur mår du?
Jag har haft lite dåligt i magen idag. Jag gick in på apoteket så. Om man känner att man har ballong i magen, finns det inte? Jag fick en sån här pulver man skulle hälla i.
Mikrolax eller vad fick du?
Ja, det är inte Dulko heter det, men inte lax.
Ja, precis, men det är samma sak. Dukoral heter det, va?
Ja, det kanske heter. Men Dukolax är sånt bara,
så. Ja, men nu blev det ändå att det las lite, va?
Det las lite i magen. Det känns som en sten i magen som liksom har försvunnit.
Och så var det skit lite typ på.
Vad sa du?
Var det skit lite kanske?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
För då var det tåg var med.
Ursäkta, ja, jag har inte.
Var du åkt tåg från?
Allt toapapper är slut, eller?
Mats, vad har du gjort idag, eller hur mår du?
Ja, vi satt och pratade om Davis Cup här 94 i Moskva. Och ja, då såg jag faktiskt Boris Jeltsin sista, första dagen var på fredagen då, när Volkov mötte Stefan Edberg och Volkov hade matchboll mot
Edberg. Volkov hade 6-5 och 2-2, 6-5 stod det.
Och matchboll.
Ja, precis, det stämmer.
Ja, och då kom Jeltsin in i arenan och var då inte alkad kanske då redan, men dock, dock påstruken och alkad. Ja. Så han snackade väldigt högt i en mobiltelefon, kom jag ihåg. Och han lyste ju, han var ju så ljushårig så att det lyste upp hela hallen, hans hårsvall, kom jag ihåg. Värre än Trump alltså.
Alltså var silverhår eller?
Nej, men det lyste, och Trump lyser ju också, men det lyste ännu mer om Jeltsin steg upp då och gick ut nästan emot banan, för att han var inte nykter då. Och då avbröt de matchen ganska länge för Jeltsins skull då, säkerhetsvakter och så vidare. Så att sen den matchen fortsatte, var Volkov knäckt och vann Edberg. Sverige vann med 1-0 den första matchen. Men jag säger, två ryska ledare har jag sett i verkligheten i mitt liv. Den ena är då alltså Boris Jeltsin och det andra är Alex Kosygin. Han var ju Brezhnev, var två efter Brezhnev då i hierarkin 1980 när OS inleddes i Moskva 1980.
Andropov?
Två i hierarkin, inte två i männen.
Jaha, okej, förlåt.
Alltså, Brezhnev var etta då, han var ju den starkare, han utklassade ju Kosygin, men Kosygin var jämlik när de tillträdde. Så att 1980 då, under OS i Moskva då, så hade jag, kommer ihåg, käkat en, det var så varmt då, dagen innan. Så jag hade käkat då en glass med bara tidningspapper runt, kommer jag ihåg. Och jag var så sugen på en glass så att jag käkade upp den glassen och fick som fruktansvärt mag, alltså skit, renskit då. Men jag kvittade ändå till invigningen i Lushnikestadion i Moskva då. Och sen stod Radiosportens gubbar utanför stadion då av någon anledning innan invigningen var. Och då kom en stor regeringsbil körande i otrolig fart emot VIP-entrén då och utstudsade då Kosygin, kommer jag ihåg.
Var han snygg då liksom, eller?
Ja, snygg var han ju aldrig, men det var. Det är den andra jag sett, den första var så.
Det är ändå stort att säga två, men jag vill bara backa lite till Davis Cup 94. För det ska jag säga är det bästa Davis Cup-året faktiskt, som Sverige, mest spännande i alla fall, som Sverige genomfört. I början av turneringen så var Magnus Gustafsson hel och frisk och körde andra singel bakom Edberg. Men han skadade sig. Och i semifinalen så var det snack om vem som skulle spela andra singeln, men det blev Magnus Larsson. Det är Sverige och USA. Och där så ligger det riktigt sketet första dagen. Magnus Larsson får stryk av Sampras 3-1 i set. Edberg får stryk av Todd Martin, då världssexa. Så då måste Jan Appell och Jonas Björkman, unga, gröna på den tiden, vinna dubben. Vilket de gör med 3-2. Sen möter Edberg möter Sampras. Sampras skadar sig och förlorar i tredje set.
Han skadas för andra gången Det gick i Göteborg det här, så det var andra gången i Göteborg. 97 skadades han också.
Ja, då var det här första, 97 var han.
Första
då, vi på det.
Och andra gången skadades han plötsligt i Göteborg.
Det och sen kanske... var det länge den som hade vunnit flest Grand Slam-titlar.
Det var
innan Federer.
Precis, han har vunnit 14 stycken. Sen gick Federer förbi. Men då i alla fall så är det helt avgörande mellan Todd Martin och Magnus Larsson. Och Magnus Larsson lyckas vinna den med 3-2. Och då när han har 5-4 ska serva hem det, då skrämmer han Jonte. Han är så självsäker på att vinna. Så han ids skojar med förbundskapten Jonte Karlsson. Så han säger, Jonte, jag har sån jävla gummiarm nu.
Jonte Sjögren.
Förlåt, ja. Jonte Karlsson var ju basket. Ja.
Nej, Jonte Karlsson var ju framförallt innebandy.
Jonte Karlsson... Alltså Södertälje spelare i basket sen förbundskapten. Men, det fanns två Jonte Karlsson.
Fanns det inte en Jonte Karlsson i Balrog också?
Kanske.
Alltså, det fanns bara en Jonte Sjögren.
Ja, en Jonte Sjögren. Hur som helst. Han i alla fall, det är hans sista. Sen så tar Hageskog över. Men då i alla fall så blir Jonte Sjögren blir ju livrädd. För Magnus Larsson säger så här. Du, jag har sån jävla gummiarm. Jag kommer inte kunna sätta en enda server i det här gamet. Och då vänder sig en desperat, innan Magnus Larsson då, så blir Jonte Sjögren desperat och skriker upp mot Kalle Hageskog, hjälp oss, hjälp oss! Och sen har han snus hela ansiktet. I alla fall. Och då är det september. Sen så några månader senare i december så är det dags för final mot Ryssland i Moskva. Och då är det så att under tiden då, mellan september och december, så stöter Magnus Larsson på Kafelnikov flera gånger i olika turneringar. Och varje gång passar Kafelnikov på att syka Magnus Larsson inför den här stora matchen. Och vi ska komma ihåg att Ryssland har aldrig vunnit Davis Cup. Sverige hade vunnit 84 och 75, va? Mm. Och Magnus Larsson är jättesykad och är, alltså är superskarg för den här matchen. Och sen när de kommer till Moskva så möts de av träningsförhållanden som är horribelt dåliga. De får spela i en stor hall och när de tränar så kör ryssarna in stora diesellastbilar. Så att de blir illamående, de svenska spelarna, och kan ju inte spela. Och sen är det dags för ryska laget att träna, då körs dieselbilarna ut. Och första matchen spelas mellan Edberg och Volkov, den som Mats så förtjänstfullt pratade om. Och då under då, där när Jeltsin kommer in, och för övrigt så tror ju Jeltsin att alla hyllar honom och hurrar åt honom, för han är så full, han står och tackar när de egentligen buar.
De hyllar Volkov egentligen.
Ja, precis. Men Volkov blir ju så jäkla skakig, vinner inte en boll till. Edberg slår in och vinner då och vänder den matchen. Och då, just där och då, så är Magnus Larsson inne i omklädningsrummet och är supernervös. Vågar inte titta på Edberg-matchen heller. Och då lutar han sig i ett omklädningsrum. Och rygg i rygg med honom, alltså vägg i vägg, så ligger ryssarnas omklädningsrum. Och där är Kafelnikov förstås. Och han dunkar racketen i väggen och säger, I'm gonna crush you, I'm gonna crush you. Och så skriker han 6-0, 6-0, 6-0. Och det är inte bara vad han sa att han skulle vinna i matchen, utan det var också Kafelnikovs statistik, det årets Davis Cup. Han var obesegrad, klart på väg upp. Magnus Larsson går ut och håller på att skita ner sig, supernervös. Och det är, hur många var det på det? Du minns väl, det var alltså en jättestor stadion. Det var Olympiastadion, va, i Moskva?
Ja, jättestort. Det är 72 000 då, eller?
Nej. Det var nog begränsat, men det var ju väldigt mycket folk.
Det var ett jättestort stadion, men det var ju naturligtvis inomhus då, så att det var ju inte utomhus på något sätt. Så att det var i december, så att 20 000 kanske.
Ja, och då i alla fall så vinner Magnus Larsson de två första seten och fattar ju ingenting. Men sen kommer verkligheten i kapp. Kafelnikov tar de två nästa. Och sen lyckas Magnus Larsson vinna i sista. Och sen vinner Appell, Björkman också dubbeln. Och då vinner de. Och då, de går ut och firar på kvällen. Edberg följer ju inte med. Han är som tråkmåns. Men då vet ju Magnus Larsson om att han någon dag senare ska de åka till Tyskland. För här heter det Grand Slam Cup.
Precis.
Ja, som det var mest penningstinna. Där världens 12 bästa spelare.
Dataföretag som sponsrade med enorma summor. Jag berättade om Magnus Larssons insats där.
Ja, det är det vi ska komma till. För Magnus Larsson var så trött efter Davis Cup-segern. Och Davis Cup var det största från honom. Mycket större än Grand Slam och allting. För det var det sen han tittade på när Björn Borg och Bragdbirger vann 75. Det är hans första tennismin i livet. Då gick han ut och fick ett tennisracket av mamma och pappa. Ett blågult med Björn Borg på. Så sen dess var alltså Davis Cup det största. Så efter den här Davis Cup-segern, då var hans karriär egentligen över. Han ångrar egentligen nu att han vann så tidigt. Han var 24 år och hade nått allt han ville nå. Men tillbaka till Grand Slam Cup. Han vill bara hem, men han tänker ändå att han vill få en chans mot att...
Vilken summa han vann på ett bräde där.
Exakt, den största penningsumman någonsin i tennis på den tiden. Det var 1,5 miljoner dollar. Mer än vad Björn Borg vann på alla fem Grand Slam, eller fem Wimbledon tittar för övrigt. Men då får han för sig ändå att han, bara han får Stefan Edberg första omgången, bara han får honom att dricka lite grann, så förstår han att Edberg kommer vara lite bakis av spriten. Och han lyckas få i Edberg 2 sexer innan de går ut.
Ja, men det är inte dåligt att få i Edberg 2 sexer.
Men han lyckas med det ändå.
Vem har lyckats med det?
Det kanske bara är Magnus Larsson.
Det är bara Larsson.
Och då hans fru kanske.
Nej, det är bara, det tror jag. Det är bara Larsson.
Och då i alla fall, de reporter som var där, som inte var du utan som jobbar på kvällstidningarna, de blir ringda på natten sen på festen. Och så säger de, bland annat Johan T. Lindvall, om ni känner till, han var ju där för Expressen. Då säger de, Johan, kom hem nu, för det har hänt någonting i Stockholm. Vad tror du att ni var?
Ja, så det var Davis Cup då, så var det ju det här otroliga massakern vid Stureplan.
Precis, skotten i Stureplan hade hänt. Tom Hussetreus och Germo Marcus Jara. Men då säger till Lindvall, nej, det tänker jag inte, jag ska följa med till Grand Slam Cup, vilket han gör. Och då, inte bara vinner Magnus Larsson mot Stefan Edberg, i nästa omgång slår han Andre Agassi. Nästa omgång slår han Todd Martin. Och det enda han gör, det är att sova. För han är så jävla less på tennis. Han tycker att han vill inte vinna. Och det är säkert också därför han är så avslappnad och kan vinna. Och i finalen möter han Pete Sampras, alltså världsetta. Och spöar honom. Han har 0-6 inbördes möten före den matchen. Sen får han 1-6. Sen vinner han faktiskt 3 raka möten till mot Sampras efter det. Och Magnus Larsson tar hem alltså 1,5 miljoner dollar. Och den veckan är ju Magnus Larsson bäst i världen i tennis.
Lever han fortfarande på de pengarna, tror ni?
Alltså lite grann. Grejen är att han...
Säkerligen.
Vet ni vad han gör nu, Magnus Larsson?
Nej.
Vet Jesper?
Nej.
Han äger en servicebutik. Som han köpte faktiskt på fyllan efter att ha varit på en pizzeria av någon spelare Öster som jag glömt bort vad han hette. Och de första åren...
I Växjö heter det.
I Växjö, han bor i Växjö.
Petter Wibron.
Nej, det var en mer okänd spelare.
Okay. Det var i Kalmar.
Andreas Ravelli.
Nej, det var mer okänd. Men i alla fall, nu så jobbar han inte där på timme längre, men han hoppar in då och då. Men det är kul för att den ligger precis som en bensinmack. Så det ser ut som att han är en bensinmacksägare. Det är ändå stort. För att du har varit bäst och har fixat det. Det här, alltså, vinter 94, det är stort.
Men det tråkiga med Larsson, det var ju det. Jag tror att året efter så spelade han en uppvisningsmatch i Gävle. Bredvid ishallen där på en utebana på grus och trampar snett, gör Larsson, och får en svår fotskada, och sen kommer han aldrig tillbaka mer i tennis efter den fotskadan.
Det är kul att du minns det, helt otroligt. Varför jag kan så mycket om detta, för att jag har pratat med Magnus Larsson om det, så att jag har fått bli lite uppdaterad, annars vore jag ju savant. Men otroligt att du kommer ihåg det där. Och det roliga är, Mats, att vad Magnus säger nu, han tyckte att det var skönt att råka på den fotskadan. För då fick han vila lite och slippa tennis ett tag. Så han blev inte alls knäckt av den.
Jag kan tänka mig det. Men för oss som åskådare var det för bedrövligt att han blev skadad när han stod på toppen i sitt liv i tennis. Och spred så mycket glädje över tennisen och Sverige under de här åren efter Grand Slam Cup. Att sen kom Larsson aldrig tillbaka mer överhuvudtaget.
Nej.
Men vilka andra idrottare har vi som, framförallt svenska då, som idag driver typ servicebutiker?
Alltså jag tror att de är lätträknade alltså.
Ja, men jag tänker,
det är så skön stil,
alltså,
det.
Typ, sorry,
också tennis Kjell Johansson drev ju en sån, tror jag, i Göteborg för ett antal år sedan. Men Kjell Johansson var ju en slarver, otrolig slarver, och med psykisk ohälsa också faktiskt, Kjell Johansson.
Du menar tennisspelaren Kjell, inte
Kjell Johansson, som var Sverige 2 efter Björn Borg under många spelade Davis Cup också, och så vidare. Så att psykisk ohälsa, och han drev också en butik och så vidare, men hade inte sinne för affärer, så att det gick snett. Men det är en jag kommer på.
Ja, och den här affären säljer alltså godis och lite krimskramspyler, så det är liksom en ganska kul
affär. Jag tänker, det behöver inte bara vara tennisspelare, och det behöver heller inte bara vara servicebutiker, men hockeyspelare, typ så här, Pekka Lindmark till exempel, jobbar ju länge upp i Charken på ICA i Kalix typ. Alltså, det finns ju, jag tänker den
är du säker på den uppgiften? I Kalix?
Jag vet i alla fall att han jobbade i ICA Charken någonstans i Norrland. I Norrbotten, det kan också vara Piteå.
Men jobbade han verkligen? Men han var bara där. Men alltså, Pekka Lindmark blev ju lurad i en bil. Han, med sina pengar, superförvärvade inom ishockeyn då, så skulle han bli delägare i ett bilbolag som säljer bilar. Och det vart ju katastrof för Pekka Lindmark. Han förlorar alla sina pengar då, och just nu äger han inte ett öre tydligen.
Just det, och då var Jesper, jag tror att du kan ha en liten poäng. Det var ju då alltså för att hans fru sa att hon skulle lämna honom om inte han gick med på att flytta tillbaka till Norrland ifrån Malmö efter SM-gulden och sådär 94. Och då gick han med på det, men jag tvivlar på att det var Kalix. Jag skulle säga att snarare Kiruna.
Nej, men det kan vara till Piteå. Jag vet att det var Norrbotten i alla fall. Ja. Det är rätt säkert på.
Ja, det var nog Piteå.
Ja, okay. Han är redan som Piteå, så ja, spelar ingen roll vad han säger.
Vi säger Piteå, men han är väl från Kiruna från början.
Ja, visst.
Oh, ja.
Men jag läste faktiskt på en Pekka för ett tag sedan. Mm. Han blev utsedd till världens bästa målvakt 87 och eller det var 83-87 tror jag.
Ja, 87 efter VM-guldet då förstås.
Mm. Ja, nej, vet du vad det var? 86, efter VM-silvret.
Jaha.
Inte efter...
Också i Moskva faktiskt. Silver 86 i Moskva. Ja, då Kurre Lindström slog igenom som coach. Han var bara reservcoach. Han var tillförordnad coach, Kurre Lindström. Men gjorde sån succé då. Sverige tog silver, bara förlorade mot ryssarna faktiskt i VM i Moskva 1986. Men Pekka Lindmark var ju en slö jävel. Men vilken talang som målvakt. Han tränar ju aldrig. Ändå var han världens bästa målvakt.
När han blev filmad så såg han alltid till. Han har alltid en cigg nästan i handen. Så såg han till att vända bak den så att kameran inte skulle se ciggen när den brann.
Det var alltså inte tvärtom att han var tuff när kameran var på, så han tog och rökte.
Nej, tvärtom.
Alltså tvärtom Clint Eastwood och tvärtom Peter Roslin som inte vände bak ciggen eller beteende och sitt åt helvete. Men Pekka, alltså, för det har jag läst mig till.
Ja, men Peter Roslin, var inte det efter, var inte det efter
93,
86 eller var det efter 85?
Nej, 93.
Jag backar. Alltså, det var väl efter 93.
Kurre Lundmark fick klä skott för att han var så tuff mot Peter Roslin då, som var ute och grabbade och festade och det, så att han hamnade i en rullstol.
Jo, men det var väl som i Sällskapsresan på riktigt. Han var så jävla bakispackad.
Invalid.
Så att de fick köra invalidotricket för att han skulle komma förbi tunneln.
Men jag tycker att det är taskigt faktiskt mot Peter Roslin. För att,
det säger du bara för att han är död.
Är han det?
Ja.
Det visste jag inte. Men,
okej, då sa du inte det därför.
Nej, min farsa har ju varit på åtskilda Canada Cup som spelades då i typ Hamilton och lite så här mindre Churchill och så här mindre orter i Kanada och även i USA. Och de festade med det svenska laget, det amerikanska laget och det kanadenska laget, alla utom typ Sovjet. Så jag tror min farsa festade liksom med, om det var Mats Valtin kanske, jag bara säger ett namn, jag har inte sagt vilka, typ Brett Hull var med. Alltså så att de satt och söp i baren liksom.
Och din farsa fick vara med?
Ja.
Tänk att träffa.
Så tror han var trevlig.
Ja, det tror jag.
Tänk att träffa de där killarna, så Brett Hull, inte Mats Valtin men Brett Hull.
Ja, det enda stora som min farsa, det var att träffa Örjan Kihlström, alltså kusken. Travkusken.
Men Mats Valtin var ju länge sedan också träningskompis med Björn Borg i tennis när Borg hade lagt av. De spelar mycket här, som är ganska nära Janne Lundqvist-hallen. Spelar de flera gånger i veckan.
Valtin är ju ett bollgeni på alla sätt. Han var så otroligt bra i tennis utan att träna så hårt faktiskt. Att, sen var han ju supermats också på Hovet och ägde ju Hovet under många år.
Spelade han i AIK innan Djurgården? Eller var det bara Djurgården?
Djurgården.
Och Södertälje?
Södertälje på slutet kanske.
Supermats, vilken talang. Så att han grämer sig nog att han kom fram för tidigt före NHL-pengarna så att säga. Så att han kunde ha gjort dundersuccé tror jag i NHL med sitt enorma spelsinne.
Ja, det finns ju fler som verkligen är där och kanske ännu mer än Mats Valtin. För pengarna kanske kom sent 80 till 90 då kanske NHL. Någonting sånt.
90 kanske.
Ja. Kanske tidigt 90. Och samma i Premier League då, så kom ju pengarna kanske 96-97 någonstans där, och kanske ännu mer såklart med Chelsea.
Lite senare tror jag, 97.
Ja, kanske sent 90 till 2000. Framförallt med Chelsea 2004 då, som förändrade allt. Mm. Men som Glenn Hussein då, eller Gassa, som tjänade typ kanske ett par miljoner om året.
Gassa såg jag på TV.
Han tjänade veckan.
Gassa såg jag på TV, alltså EM-kvalmatchen mellan på Wembley igår mellan England och Italien. Då såg jag Gassa på läktaren, såg man dem in faktiskt.
Såg han ut att må bra?
Han såg inte ut att må bra kan jag säga. är du förvånad?
Nej, det är ju inte.
Men att han lever ändå.
Ja, det är förvånad att han lever.
Det är förvånande.
Han har ju varit när och dö flera gånger.
Att det stora undret är att killen lever helt enkelt.
Vad bra han var VM 90.
Ja, och även EM 96 var väl bra va? Ja. Han var bra hela 90-talet.
Men VM 90 var ju enorm.
Han blev, det kom ju ranking nu på de bästa spelarna.
Det var han som grät då efter förlusten mot Tyskland, Västtyskland på straffar.
Ja, det fattar man ju. Men det kom ju ranking på de bästa spelarna från England från supporternas håll. Kan ni gissa vem som kom etta, tvåa, trea?
George Best kanske.
Han är ju från Nordirland, så att det räknas inte.
Okay, nej, men jag tror att han spelar i Premier League, tror du, tyckte du så?
Nej,
spelare,
engelska spelare.
Men då antagligen, alltså, dagens befolkning premiär de som har varit bra säkert de senaste åren framför de som var på 70-80-talet, för då levde ju många av dem inte. Det ska man ha i åtanke, antagligen. Så antagligen så är det väl
Gascoigne eller någon annan kanske.
Nej, han var där. Han var typ 8 på listan.
Så pass.
Ja. Bäcken var för mycket pretty. Bäcken var väl 6 kan man säga.
Bäcken 2.
Beckham 2. Mm.
Det kommer åt i supportrarna, så att det kan ju finnas andra värden med också i när man har gjort den här listan. Men jag tror
är det Alan Shearer?
Rooney då?
Alan Shearer 3.
Rooney?
Nej, 1 Steven Gerrard.
Steven Gerrard.
Och det tycker jag är ganska rimligt faktiskt. Ja.
Om man ska gå engelska spelare nu, så var en sak som jag såg i tidningen idag som förvånade mig lite grann. Det är så att Jordan Henderson buades ut av engelska supportrar på landskampen nu senast. Fan, han spelar väl fan i Saudi? Men en sak är om svenska spelare får vara kvar i landslaget när de spelar i Saudi. Att engelska spelare får vara kvar. Är inte det förvånande att Jordan Henderson är kvar i landslaget?
Jo, men samtidigt, även Steven Gerrard är ju manager i Saudi. Jag tror att det är många som har gått dit, och jag tror att därför, och eftersom andra spelare har banat vägen, eftersom det är så många nu, så tror jag att det inte betyder lika mycket.
Nej, nej.
Vilket är märkligt.
Men våran landslagsspelare, forwarden, han är ju där och han är ju med i Jannes trupp.
Jo, men Sverige är ju Sverige. Alltså England är ju England.
Jo.
Det är det.
Men vad är skillnaden?
England är lite bättre på pappret. Det är ju större stjärnor. Det är det jag menar. Då borde de fan, om man spelar i Saudi.
Jag tror du menar moraliskt sett.
Nej, moraliskt är det detsamma.
Men jag tänker nog att hade det varit bara Henderson viktigt, så hade det nog varit en annan sak. Men nu tror jag att, eftersom det har blivit så otroligt normaliserat bara på ett halvår kanske, så tror jag inte att det spelar någon roll faktiskt.
Nej, men det var ändå inte det här som förvånade mig mest med artikeln. Och ni följer ju engelsk fotboll närmare än jag, så ni kommer säkert kunna förklara varför det här. Men det som förvånade mig mest, det är den som kommenterar det här att Jordan Henderson buades ut. Så här, de är inga riktiga supportrar, säger Harry Maguire. Jag menar, det enda jag har hört av Harry Maguire de senaste åren är att han får skit för han är så jävla dålig. Han är så dålig. Hur kan han vara i landslaget? Om han är sämst i England, vilket det framstår som ibland, hur kan han få vara i landslaget?
Men det är faktiskt sjukt, för att, jag vet inte vad du tycker Mats, men han gör ju en väldigt slätsugen figur i Premier League. Där är han ju knappt en topp 15-spelare.
Han är bänkad jämt.
Ja, och när han spelar är helt värdelös. Men i landslaget så är han ju fortfarande ganska bra varje gång han spelar.
Ja, märkligt.
Men det är klart, men samtidigt tror jag också att England som landslag, man har ju 10 andra laget som är lite mer förlåtande mot Maguire. De är väldigt samspelta, och sen tror jag också att det har att göra lite grann med att han, United spelar ju en väldigt otrygg trupp. De är väldigt, det är en klubb som är rätt otrygg. Landslaget, de är rätt trygga tillsammans. De spelar mycket. Och det är väl någonstans där jag tror att det landar. Alltså, att han känner sig alltså, tryggare.
Jag tror ju då att han är mycket tuffare i Premier League att hävda sig genom att han är mycket långsammare nu. Han är positionsosäker. Det går så fruktansvärt fort. Han är inte med riktigt, alltså, när motståndarna sätter full fart. Men däremot, när de mötte Italien till exempel igår, då, så går det mycket, mycket långsammare. Det var en ganska dålig match, otroligt lågt tempo. Så han hängde med bravur liksom. De italienarna var ju tämligen värdelösa.
Men när det då är så att han uppenbarligen inte håller i Premier League, men håller mot Italien, varför fortsätter han i United när han bara får skita? Varför går han inte till italienska ligan?
Men han har ju en lön på ett par miljoner i veckan.
Stor, han är ändå enorm.
Ja, men spelar väl roll om man får ett par miljoner i veckan eller en miljon i veckan? Det är i alla fall mer än kan
men de, så funkar. Varför går folk till Saudiarabien? Jo, för att de är pengakåta.
Det är prestige. Premier League är prestige också. Italienska ligan ligger otroligt.
Han är väl också fortfarande kapten i United?
Ja, alltså italienska ligan, som var en världsliga förut, är ju totalt på dekis. När skitlag som Milan och sånt där hävdar sig i toppen. Så att du kan inte jämföra med Premier League på något sätt.
Det var två saker som gjorde mig förvånad med den här artikeln. Det finns en tredje sak som inte gör mig lika förvånad. Det är så här att hans försvarstal, det handlar ju då om att Henderson har fått kritik för att han spelar just i Saudi och för att han är lite skenhelig, för att han tidigare har varit en sån uttalad HBTQ-vän.
Och mycket så här, han lägger ut mycket om tjejerna på Instagram och Our Girls och sånt.
Ja, men att han då är falsk när han då gick dit för pengarnas skull. Då. Men då säger Maguire vidare då i sitt försvarstal för Henderson. Bua inte åt spelare som de som spelar för ditt land och ägnar sitt liv åt att spela. De gör allt de kan för att skapa fina minnen i det här landet och speciella ögonblick för fansen. Men vad som då är mindre förvånande. McQuires försvarstal gick inte hem hos HBTQ-supportergruppen Three Lions Pride. finns det något han hade kunnat säga som hade gått hem hos den supportergruppen?
Knappast. Nej, knappast.
Inte den här frågan kanske.
inte den här frågan heller.
Nej, dessvärre är det väl tufft för McQuire och ro i land än det försvarstalet. Men jag tänker nog med Henderson.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fall att det som har hänt nu med Saudi-spelarna, redan nu så är det spelare som går ut och säger att det är för trist, vad fan gör vi här?
Men det borde man ha förstått före, det fattar man att det är trist att spela
jag
fotboll.
Jag tror
där.
Inte, det kommer en artikel, en anonym spelare som sa att det är för tråkigt för att, då i och för sig, då var ju argumentet var att publiken är för dålig.
Ja, men vad hade de trott? Dels är publiken för dålig, det förstår man, och för få naturligtvis. Men samt, det måste vara för varmt för att orka, det är samma för att orka skrika och stoja och göra någonting. Det är samma att om man är i Spanien och så tittar man bara på dem, så kan man tycka, fan vad slöar de är. Om man spelar golf i Spanien till exempel, då står det 15, har ni spelat golf i Spanien? Har ni gjort det?
Nej.
Står det kanske, genomsnitt 15 banarbetare varje bunker. De bara står och röker och böjer sig under en buske. De jobbar inte. Det kan man tycka om man då ser detta. Fy fan vad de är slöa. De gör
men
ju
de
ingenting.
Jobbar inte på andra ställen heller.
Så. Nej, det är det. Men sen när man väl är där, det är ju så jäkla varmt så man orkar ju inte röra sig.
Nej, men tittar
det är för
man,
varmt. Det är klart att man inte orkar stoja och hurra på läktaren.
Men tittar man i Europatouren på Valderrama så är det inte riktigt så. Det är inte så att Ballesteros stod och rökte i bunkern. Utan
nej, men det kanske var i september då.
Kanske ändå visst vill.
Det är väl för sån livtouren. Det är alltså bara uppvisning. Ingen bryr sig om livtouren. Ingen bryr sig om Saudi-ligan heller. Utan skäl att den har ingen historik överhuvudtaget. Den har liksom ingen tyngd. Det finns ingen tradition. Så att säga, det är bara uppvisningsmatcher som inte betyder någonting. Men det konstiga tycker jag att inte Messi gick dit. Miami istället. Det går inte att förklara riktigt. Hans karriär är också över så att.
Den är ju helt över och dessutom gick han ju till ett lag som är ganska dåligt i MLS.
Att inte han istället till Saudi, tycker jag.
Det verkar som att hans familj, om jag fattar rätt, hans fru, sa att hon inte flyttar dit. Hon vill flytta till typ Sydamerika eller i det här fallet då så blev det
så att han bryr sig, men det kan man ju förstå.
Så
faktiskt.
Att han bryr sig om vad frun säger. Så gjorde de inte förr fotbollsspelare.
Alltså, nej,
att
inte
frun betyder
heller
någonting. Det är överraskande faktiskt. Det är ett trendbrott.
Jag tror inte att de bryr sig mycket idag heller.
Jag tycker det är Messi.
Men förutom Messi, det är väl hedrar väl Messi om det nu är så. Sen tjänar han säkert kanske någon miljard, eller inte miljard, men han tjänar kanske halv miljard om året ändå.
Jag tror inte Victor Nilsson Lindelöf flyttar vart som helst om inte frun vill.
Hörrni, vi ska prata om en grej som inte är så roligt. Det här var låten som spelades på min farfars begravning. Och jag bestämde att det ska bli låten som spelas på min begravning väldigt tidigt. Två som ska bli begravna snart är ju supportrarna i Belgien.
Just det, de svenskarna som mördades.
Ja, de kommer ju bli begravna i Sverige förmodligen då. Någon bodde utomlands, någon bodde i Sverige. Och den tredje kämpar för sitt liv om jag fattar rätt. Var befann ni er? Var satt du hemma framför tvn, Matt?
Jag satt vid tvn, jag följde matchen noggrant faktiskt, det gjorde jag, och det nämndes ju i Anders Bjurs referat först, vad som hade hänt i första halvlek redan, och sen så var man ju väldigt bestört.
Jag var på konferens i skärgården och missade faktiskt matchen och missade nyheten fram till morgonen därefter.
Nej, och jag kom liksom hem. Vi hade varit på quiz, jag och Alexandra. Och skrev någon i någon grupp på Facebook Messenger att det varit en skjutning i Belgien. Jag trodde att de skojade först. Men det visade att det var en terrorattack då, helt enkelt. Det var länge sedan jag blev så fruktansvärt förbannad. Och ledsen såklart för dem som dog. Det är ju fruktansvärt. Jag blev också så jävla arg.
Ja, att det kommer så nära i vardag nu. Att det liksom inte bara är att man ser det på tv som lite nyhetsinslag eller läser det i tidning som nyhetsinslag. Utan att det kommer ju hela tiden. Så att det kommer ju till en. Det går ju inte att komma ifrån.
Nej, och också att nu är liksom, det är inte längre bara måltavlor som är lite på måfå, utan det är verkligen svenska landslagströjor som är, och svenskar som är måltavlor. Och det här kan vi inte acceptera. Och sen kan jag tycka att belgisk polis och säkerhetstjänst verkar vara någon form av kling och klang organisation.
Ett haveri.
Fullständigt haveri.
Hans Brun då, som kom in i matchen så småningom i tv igår kväll. Han sa ju det, att det är ofattbart att killen är på fri fot mitt i Bryssel.
12 timmar.
Och kvällen gick och gick och gick och killen är på fri fot. Vad gör den belgiska polisen?
Alltså, folk hade ju filmat honom tydligen enligt uppgift då, i tunnlar i när han åker på sin jävla moped eller fan det. Men jag tänker bara, det har ju sagts väldigt mycket om det här, och terror och blod och död är ju fruktansvärt, och det gör mig så jävla förbannad så jag vet inte hur det är vägen. Men jag tänker att om vi ska prata lite grann om hur man hanterade matchen, borde man ens ha spelat från första början?
Alltså 1915 hände ju det här grejen, så att 2045, det är ju ganska lång tid, en halv timme innan matchen börjar, så man borde kunna stoppa matchen överhuvudtaget. Men jag tror att UEFA ville spela även andra halvleken, och ja, de styrande, men grabbarna sa ju nej, de kom inte ut överhuvudtaget. Det var ju oklart länge i andra halvlek, vad kommer det hända i andra halvlek? Så de hade ju tv-kameran spelande mot den svenska, där de kommer ut, så att säga, spela utgången där. Och det kom ju ingen spel, då förstod de att det kommer inte att bli någon andra halvlek. Och det är första gången som jag minns i den svenska fotbollshistorien när ett landslag inte kunnat fullfölja matchen, en match överhuvudtaget av ett terrordåd, eller att det har hänt någonting överhuvudtaget, så att det är en unik händelse. Men sen var det också de här svenskarna som satt då på Viasats gäng då på planen där, och det var ju då att Bojan Djordjic, han skrek faktiskt att stoppar de inte matchen efter första halvlek så kommer jag rusa ut på plan själv och göra det, sa han.
Ja, precis.
Jag kommer springa ut.
Det hade han säkert gjort.
Det hade han gjort,
ja,
också.
Han fick ju väldigt mycket beröm för det.
Ja, ja. Och han sa ju också, han klädde sig ur sin roll som expertkommentator och skrek så rakt ut, vart är mänskligheten på väg? Vilket fruktansvärt jävla haveri för människan. Vad är en människa egentligen? Skrek han rakt ut.
Snubben som gjorde det, är han en människa eller är han inte mer en ork?
I alla fall inte en människa.
Nej, jag skulle nog säga det.
Ja, precis. Om vi ska gå tillbaka bara lite grann till UEFAs hantering då. För att de har ju fått kritik i alla fall ganska nyligen i den här tid, i 2021 under EM, när Christian Eriksson, eller Eriksson fick ett hjärtstopp och att man fortsatte spela matchen. Borde man inte bara ha stoppat matchen från första början? För det är ju, varför spela klart för... Man visste ju om det. Och jag tycker, vad tycker du, Olle?
Jo, men det är klart att det var rätt att inte spela klart matchen.
Men borde man ha börjat matchen?
Nej, det tycker jag absolut inte. För jag har som sagt inte tänkt mer riktigt på det. Jag var ju i skärgården på konferens. Men att dådet skedde alltså före, var det så?
19.15 föll skotten. Och klart, en och en halv timme är ju ganska men lång tid.
Då undrar jag så här, varför startar de matchen?
Det är väldigt relevant. Jag tycker det är väldigt konstigt. Ja. Jag har all respekt för att det är svåra beslut att ta. För att anledningen enligt UEFA då, och även säkerhetspersonal, alltså polis och säkerhetstjänst, var att vi ville hålla folk på arenan. Och det kan ju finnas ett värde, tycker jag. Jag har tänkt lite grann på det här. Att inte piska upp en stämning och få folk att fly och så vidare, utan kanske agera som att det är så normalt som möjligt. Men jag tänker att en och en halv timme så finns ju ändå lite tid. Och de flesta är ju inne på arenan, i alla fall 20-30.
Mm. Ja.
Men så
ja,
att det finns, nu när jag tänker efter, ja, kanske att det kanske var bra att spela första halvlek då.
Men
det kommer lite eftersläntra och så vidare. Jag vet
inte. Men för UEFA så är prestigen så fruktansvärd att det ska genomföras det som är satt att genomföras. Man tittar liksom med cyklopögon på ja. Den här matchen, på matchen. Det finns ingenting för UEFA som heter saker som kan stoppa matchen. De hade bestämt, om inte svenskarna kommit ut, att spela matchen klart.
Ja.
För de finns inte känslor. Det är bara regelverk.
Det är verkligen känslan som man får.
Och svenska fotbollsförbundsordförande som var så uppmärksamma då med den här tweeten som SD-ledamoten skickade. Hon var kritisk mot att han, Fredrik Reinfeldt alltså, fick polisbeskydd medan övriga svenska inte fick det på läktaren. Vad säger ni om den?
Det sa sig TV också. Då sa en rapport i alla fall då att Fredrik Reinfeldt har fått poliseskort ifrån arenan nu. Och jag reagerar inte på det så mycket. Liksom.
Ja, men varför skulle han få mer beskydd än andra medborgare? Det är det jag funderar över.
Viktigt kanske.
Ja, men det är ju inte.
Att man som riksdagsledamot uttrycker sig så i direkt efter är ju extremt omdömslöst.
Visst är det, men de har en poäng. För Reinfeldt sitter där och är självgod.
Det kan man ju tycka.
Det kan man tycka.
Det får man ju tycka. Men jag tycker också att det är liksom att Reinfeldt vid något tillfälle har sagt öppna våra hjärtan direkt.
Men enda gången Reinfeldt har visat tjänster, det var då på, var det på Norrmalmstorg före valet när han sen förlorade 2014, att han då öppnade era hjärtan. Det är så olikt Reinfeldt att säga det liksom. Han visar ju inga tjänster överhuvudtaget i något sammanhang emot någon människa överhuvudtaget. Han var ju en extrem streber som politiker, så att han gjorde det, sa så, öppna era hjärtan, är ju fruktansvärt märkligt.
Och här har jag en mycket intressant nyhet apropå detta. För om vi då ska ta övriga som var inblandade i den här soppan. Till exempel Gustav Fridolin, Annie Lööf, födda 1983.
Han var ju 68, var Reinfeldt.
Reinfeldt är 65.
Som min mamma också.
Ja, som din mamma. Men hur som helst, Lööf 83, Fridolin 83. Det är intressant det här nu som kommer som nyhet. Så håll i er. Och gubbar och damer, tanter där hemma, håll i er i väggarna. Så här. Fotbollsspelare. Eller idrottsmän överhuvudtaget. Och då tar vi inte på damsidan. För då har vi Carolina Klüft. Som ju är superbra förstås. 83 herrar. Usel idrottsårgång. Kan ni komma på några 83-er som blir framgångsrika?
Spännande.
Mycket spännande.
Kan Louis Eriksson vara en 83?
Det tror jag inte.
Det nog måste vara någon hockeyspelare i så fall. Ja, för den har ju varit framgångsrika över
tid. För grejen är, den sämsta årgången tidigare är 72-er. Inga bra fotbollsspelare. Och i hockey, Daniel Alfredsson visserligen och Micke Nylander 72-år. De var ju bra. Christian Gahn inte lika bra. Nej. Men 83-er, där finns, jag vet vilka som är de två
kan
bästa.
Kan Johnny Oduya vara där? Eller han är också 85?
Du får kolla.
Johnny Oduya var väl kanske inte så framgångsrikt, men han vann dock Stanley Cup.
Ja, då är det är framgångsrikt.
Ska se, Johnny Oduya, ska se, 81 är han född. Och sen var Louis Eriksson född 85. Så
jag
säger
det.
Det var någonstans mitt emellan.
Jag tänker att Isaksson är 81, va?
Mm. Född samma dag som Zlatan. Okay. Och samma dag som Gio Wallner, fast
han är 66.
Han är 65.
65, som min mamma.
Jag som Reinfeldt.
Och som Reinfeldt. Framförallt som min mamma.
Ja.
Nej, men jag tänker väl att Källström är 82, eller? Någon jävel måste det finnas.
Det är det man kan tro. Men det här, alltså, det är en stor nyhet det här. Så hade det inte varit så, tråkiga nyhetsmedel, så hade liksom Aftonbladet och Expressen toppat det här med det här imorgon. Det finns ett, om jag tar skidsport så finns det en.
Men, och, ja, är det Helena Ekholm?
Nej, men det tar män nu, för kvinnor finns en del.
Ja, André Myhre.
André Myhre 83, precis. Han är undantaget som bekräftar regeln. Han är ändå OS-guld.
Och vem var det mer då? Anja Persson?
Nej, ja, då får ni tänka.
Är det en kvinna alltså?
Nej, men jag säger, släpp kvinnorna, vi går på män.
Bara män? Men okej, vilken sport
gånger.
Då?
Ja, det är det jag säger, alla sporter.
Antonio
Lindbäck.
Heter han Lindbäck? Ja, det heter han. Antonio Lindbäck.
Är 83?
Nej, det är ingen som är 83.
85, han är född i Rio de Janeiro också.
Mm. Han är ju adopterad.
Andreas Jonsson firad speedwayåkare i Rospengarna.
Testa, du är inne på speedway.
Andreas Jonsson, vi snackade om förra veckan. Han och Carola missade, åkte ut i andra chansen.
Vi ska se här, Speedway, Anders Jonsson. 80 han född, då kan det inte vara han.
Ska jag säga, ni får säga när ni ger upp.
Ja, men du får ju ge sporten. Så
ja, det finns... Alltså, men
jag kan tänka mig ishockey egentligen bara.
Nej, ja, det finns säkert någon. Men ja. Det jag tänker på, det är alltså som har nått längst. Och det är alltså mediokra spelare i Allsvenskan.
Alltså det finns en spelare i Allsvenskan?
Ja, två.
Två, förutom...
Det finns säkert fler.
Förutom Myhre då, alltså.
Ja, han spelade inte i Allsvenskan.
Ja, okej.
Alltså André Myhre, han kommer ju från Hälsingland.
Ja, han är från Bergsjö.
Just
i Nordansviks kommun.
Just det.
Bergsjö är ju centralort i Nordansviks kommun.
Så Bergsjö är fint.
Gud vad ni briljerar om det. Mer ja. Än vad ni gjorde om herrar ja, födda 1983.
Alltså, 83 spelare i Allsvenskan. Och vilka lag handlar det om? Mats Rubart.
Ja, jag kan ge det ledtråd då. Kalmar respektive Djurgården.
En Djurgårdsspelare som är... oj, det måste ju vara någon som är ganska nyligen då.
Visst är det roligt med sånt här quiz va?
Ja, jag vet. Men det måste vara någon som är ganska nyligen ändå.
Ja, född 83 om jag säger så.
Jo, men som har slutat nyligen. Jonas Olsson. Ja, Jonas Olsson född 83.
Ja, Jonas Olsson. Bra, där, och han var mer framgång. Här, bra.
83.
Snyggt, Jonas Olsson. Snyggt att du satt där. Bra. Jag tänkte på Fredrik Stenman. Okej, okay. Och Kalmar då?
Rydström.
Nej. Han är 70-talist.
Vad heter han?
Patrik Ingelsen.
Jag säger så här, ledtråd, en av tre.
Ja, men det är David Elm.
David Elm.
Okej.
Så det är alltså Jonas Olsson, David Elm, Fredrik Stenman. Är det de enda elitidrottarna som har med bollsport att göra på manlig idrott överhuvudtaget i Sverige?
Ja, för Patrik Ingelsen är född 82.
Alltså ta de tre, det är bra.
Jag tog ju en. Hörrni, jag vill tillskriva veckans... Är det kalkon då får vi helt enkelt? Vi återblir våra gamla kanon och kalkon. Jag har inte så många kanon att ge. Kanske finns någon.
Vi går direkt på kalkonen alltså.
Ja, och kalkonen den här veckan igen får Janne Andersson efter att ha börjat intervjun efter matchen med att bedöma spelet.
Aha.
Idioten började alltså inte med att prata om
dödsoffren.
Nej, han började med att Djurgården gör bara i halvtid. Och så, ja just det, det hände en grej. Alltså, hur tänker Carl?
Han tänker ju inte, aj då, det visste inte jag faktiskt.
Nej, men du såg också Mats.
Nej, jag missade den intervjun förstår jag.
Men du har hört efterhand?
Jag har hört efterhand, men igår såg jag allt, men inte sen riktigt. Men Janne är ju insnöad.
Ja, han
ska till Saudi nu så han försöker väl anpassa sig lite förväg.
Ja, exakt så. Och en annan grej som har hänt då med Janne, för att det stoppar inte där. De ska ju ge ut guldbollen nu.
Och, kommer de vilja ta emot guldbollen en säsong där ingen har varit bra?
Nej, och det är det som... Kulusevski har ju sagt att han tycker att det är värdelöst. Ingen ska ha guldbollen. Mm. Janne håller
det inte snyggt om det, snyggt om det blev så faktiskt. Att för första gången så blir det ingen guldboll.
Ja, men Janne,
för guldboll handlar ju mycket om landslaget.
Ja, och det kommer inte bli så. Alltså, det kommer ju bli att någon får den. Och Janne håller inte med sig att det är tråkigt. Såklart då. Och Janne säger då så här. Du värderar en hel säsong, säger Janne då. Eller du värderar en hel säsong. Vi vågar upp i Belgien och Österrike, två bra fotbollslag, och det är de vi har förlorat mot så här långt, och det är jättetråkigt. Nej, jag skiter där.
Ja, jag tycker du sämre imitatörer har man hört.
Ja.
Mats, du är imitatör, kan du köra Janne?
Ja, jag får vänta en stund.
Ja, du får ta det sen då. Jag är såklart jättebesviken, säger Janne då, över det. Men det kan inte vara en total sensation om man tittar på deras spelarmaterial och den kvalitet de håller. Det är en hög nivå, säger han, och ta ny sats. Att utifrån de här tre matcherna säga att inte någon fotbollsspelare i Sverige varit bäst tycker jag är tråkigt. Ja, det är ju tråkigt, men det är ju sanningen, dumhuvud. Sedan förstår jag att spelare, vilket jag också gör, säger saker utan att tänka efter fullt ut. Han negligerar då helt Kulusevski att han inte tänker.
Men... Ja, det är väldigt konstigt, ja.
Ja, och så
alltså, Kulusevski är väl bra mycket smartare än Janne?
Ja, mycket smartare, förmodligen då. Jag tror inte någon är smart, men nej, mycket men smartare än Janne.
Det är pasta, jag vet inte. Kulusevski är smartare än Janne.
Ja, men alltså, jag tycker Kulusevski är smart, men han verkar ganska rolig ändå. Och egen, han har egna funderingar.
Egen kanske, alltså, bara egen.
Ja, men, Men Janne borde väl vara smart i alla fall efter att ha levt på den här jorden.
Han tar säkert Kulusevski i nutidsquiz eller quiz.
Ja, men det hoppas jag. Jag vet inte, men han säger då sen så här: sedan säger jag inte att Dejan inte gjorde det här. Det var exakt hur du sa, Janne, du sa det. Men det är klart att vi har många bra fotbollsspelare i Sverige som gjort det bra i sina klubblag. Det finns det absolut att välja på. Och sen säger då reporten så här: du kanske skulle vara med, eller du kanske därför skulle frångå din princip och vara med och rösta nästa år. Ja, jag kanske skulle rösta år. Nej, det kommer jag inte göra.
Okej, vem är det som är värd att få guldbollen? Är det Fredrik Stenman? Är det David Elm?
Nej, men jag vet inte, Kulusevski ändå utvecklat till en forward i världsklass.
Ja, nu får han ju spela ordentligt i Tottenham. Sådär.
Nej, men jag tycker nog, alltså det är klart att någon jävel...
Men Kulusevski kommer kanske inte ta emot det.
Alltså Kulusevski är i särklass i svensk fotboll idag, tycker jag, nu när Isak har tappat allt.
Du ska säga att Isak ändå gjort...
Ja, han låg väl delad tvåa i skytteligan så sent som för några dagar sedan.
Ja, bara för att liksom vara lite så, bara för att vända ordning. Jag tycker också likt er att Isak kanske inte presterar alltid mot de bästa lagen. Man har ändå gjort 6 mål i tvåa i skytteligan i Premier League. Så att helt har inte tappat allt i alla fall.
Jag backar bandet där, absolut. Men han borde vara mycket bättre än vad han är. Det är någonting med psyket hos Isak som inte stämmer riktigt. Men Kulusevski är precis tvärtom. Han är ju en utav en stjärnforward nu.
Ja, han är ju ändå spelare i laget, ordinarie i laget som leder ligan var just nu, om jag inte missminner mig.
Jo då.
Så är klart att han kan väl ta emot det. Men att Janne så hela tiden kliver i liksom klaveret.
Ja, men det är dags att sluta, så det är perfekt att han gör det då.
Han måste ju bort.
Ja. Kan vi inte avsluta med en så här. Vi har inte pratat om Caroline Seger idag än så länge. Vi måste ha någonting med Caroline Seger. Kan vi köra en vignett?
Okej, vi kör den här då, på tal om Seger då. Ja, alltså the winner då, det ska ju vara Seger.
Ja, var det så jag tänkte. Ja, hon trampade till klaveret igen.
Nej.
Så här, det har ju de här fackförhandlingarna med fotbollsförbundet och damernas högsta liga har ju skitit sig. Det har varit problem i över ett år. Knappt ett år av turer och förhandlingar, ändå är läget fortfarande låst mellan parterna i frågan om ett nytt kollektivavtal för spelarna i högsta damligorna i fotboll. Citat: det tyder på att vi har problem, det händer ingenting och det är på grund av att det sitter. Och det är nu ni ska lyssna, för att oftast när det är om svenska grejer så vet jag om, jag brukar ha bra självförtroende. Men här vet jag inte, trampar hon klavet, säger hon fel eller har jag fel? Hon säger så här: det är på grund av att det sitter fel personer på fel positioner. Fel personer på fel position. Jo, men det är samma sak med språk. Om det är dubbelnegation så blir det positivt.
Ja, inte till exempel.
Ja, men precis. Jag tycker den här goda glassen är jättegod. Då är glassen god. Mm.
Ja, då är det ju.
Jag tycker inte att glassen är god. Då är inte glassen god. Säger man jag tycker inte att glassen inte är god, då tycker man också att glassen är god.
Ja, men då tycker jag att glassen är god. Jag tycker inte att glassen inte är god. Det är klart att klart det är så. Klart
den här äckliga glassen, den här äckliga boxen, blir det också fel där?
Nej, för det är två olika saker. Du får syfta först på glassen, sen på boxen. Båda de kan vara äckliga.
Det gör man väl nu också. Fel person och fel position.
Men det är inte.
Nej, det är en position och en person. Det är olika.
Nej, jag menar det. Det är väl samma med glassen och boxen.
Jag blir alldeles yr här.
Jag blir också yr.
Jag kommer klara det.
Om man säger alltså, inte är lättare att förstå, tycker jag. Inte att förstå, men det här är lite svårare.
Ja, det här tycker inte jag är riktigt samma sak ändå.
Ska vi säga att Caroline Seger har fått en renässans, att hon avslutar, till skillnad från Janne Andersson som avslutar sin förbundskapten tid på botten. Så Caroline Seger, hon bara åker mot stjärnorna nu. Nej, när hon nästan kan uttala sig. När hon nästan kan uttrycka sig.
För jag reagerar på en annan grej. Aha. Och det är att de, inte bara hon utan alla damer alltid säger, det är alltid fel folk på fel på så. Det är alltid fel på de som tittar. Det är alltid fel på kritikerna. Så här, kanske det är dags att ta till det någon gång. Att det kanske finns andra som tycker olika. Det är väl också helt efterblivet att hela tiden säga att det är alltid fel på alla andra. Det är väl lite konstigt, eller?
Jo, men som det är hon ju.
Ja, det är ju känslan, för att hon har ju aldrig bevisat motsatsen. Nej. Det är ju 20 års gnällande och klagande.
Hon är ju patetisk.
Och med de orden så.
Verkligen med de orden. Hörrni, tack för idag. Vi ses nästa vecka.
Yes.
Hej. Här är du, här är jag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.